Predikotexten för idag är från Sakarjas profetia, kapitel 3, verserna 1-5, som lyder i Jesu namn. Sedan lät han mig se överste prästen Josua stå inför Herrens ängel, och Satan stod vid hans högra sida för att anklaga honom. Men Herren sa till Satan: Herren ska straffa dig, Satan. Ja, Herren ska straffa dig, han som har utvalt Jerusalem. Är då inte denne en brand ryckt ur elden? Josua var klädd i orena kläder där han stod inför ängeln. Och ängeln sa till dem som stod inför honom: ta av honom de orena kläderna. Sedan sa han till Josua: se, jag har tagit din missgärning ifrån dig, och jag ska klä dig i högtidskläder. Då sade jag: sätt också en ren bindel på hans huvud. Och de satte en ren bindel på hans huvud och tog på honom kläderna, medan Herrens ängel stod där. Amen. Herre, öppna ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Tema idag på tredje söndagen i fastan är kampen mot mörkrets makter. För 2 veckor sedan följde vi Jesus när han inför sitt kommande uppdrag fördes ut i öknen för att frestas av djävulen. Nu står överste prästen Josua inför djävulen som vår representant. Texten talar alltså om hur vi människor ansätts av djävulen och hans mörka makter. Vi befinner oss i Jerusalem en kort tid efter att en del av de fångna i Babel har fått återvända, eller har, en del har återvänt, ungefär 520 före Kristus. Profeten Sakarja är en av dem som år 538 före Kristus återvände från Babel under fursten Zerubbabel och Josuas ledarskap. De hade i uppgift att återuppbygga Jerusalem och templet efter det att perserkonungen Koresh hade utfärdat sitt berömda edikt om att judarna ska få återvända. Den här huvudpersonen, herr Josua eller Joshua, man brukar uttala det både Josua och Josua, och båda lär vara rätt. Han är son till Josadak. Och den här Josua är samma som i Esras bok nämns med den arameiska varianten Yeshua. Och båda namnen är identiska med Jesus, som då är den grekiska formen och betyder Herren frälsar. Josua var son till Josadak alltså, och han var en av prästerna av Davids släkt. Nej, förlåt, Josadak var inte av Davids släkt. Det var Zerubbabel, fursten, som ledde återkomsten från Babel, som var av Davids släkt. Och han var faktiskt den sista fursten av Davids släkt som omnämns som en regent. Han var därmed också stamfar till Jesus och nämns i släkttavlorna i Nya testamentet. Josua, som är mest känd för oss helt utan tvivel, är den som ledde Israels barn in i Kanans land efter Mose. Han var härförare, men han var också en stark förebild för Jesus, frälsaren, han som ledde folket in i Kanan. Jesus, han är ju också den som leder sitt folk in i det himmelska Kanan, från syndens fängelse. Det är det frälsningsuppdrag som han slutligen ska verkställa, och han har verkställt det också i verklig mening när han led och dog för våra synder och därmed besegrade djävulen. Den här överste prästen Josua, han är på ett sätt också en förebild för Jesus. För han är överste präst, och alla överste präster hade en sådan uppgift som gav dem en ställföreträdande funktion. Överste prästerna gick in i det allra heligaste med offer, både för sig själva och för folkets synder. De måste upprepa offret. Men när Jesus kom, den fullkomliga överste prästen, då går han en gång för alla in i det allra heligaste. Och då behöver inte offret längre upprepas. Josua får höra om den här överste prästen lite längre fram här i Sakarias 3 kapitel från vers 8. Där sägs det så här: dessa män ska vara ett tecken. Se, jag ska låta min tjänare telningen komma. Se den sten som jag har lagt in för Josua. Över denna enda sten vakar 7 ögon. Och se, jag ska gravera in en inskrift på den, säger Herren Sebaot. Och jag ska utplåna detta lands missgärning på en enda dag. Och sen i 6 kapitlet, där omtalas Josuas kröning. Han blir krönt till överste präst, inte bara smord, som det var det vanliga. Och om honom säger Herren: se en man, hans namn är telningen. Under honom ska det gro och han ska bygga Herrens tempel. Ja, det är han som ska bygga Herrens tempel. Han ska vinna härlighet och sitta på sin tron och regera. En präst ska han vara på sin tron och frid ska råda mellan båda. Det här, det blev inte verkställt under överste prästen Josuas tid. Men däremot blev det under den som skulle verkställa, förverkliga den här förebilden. Det är Jesus, denna telningen. Och vi jämför med Jesaja 11, så ser vi där vad han säger. 100 år tidigare nästan, säger Jesaja: men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Så här ser vi hur allt så tydligt talar om Messias Kristus. Och hur han förebildas här i den här överste prästen. I kapitlet före vår text, i 2 kapitlet, omtalas en man med ett mätsnöre. Som får en fråga av Sakarja: vart går du? Och han svarade: att mäta Jerusalem för att se hur brett och långt det ska bli. Det här påminner väldigt starkt om Hesekiel. Ungefär 50 år tidigare, som fick en syn där han såg en ängel med en måttstock mäter ett tempel, det som ska bli det nya templet och den stad som skulle bli staden där ovan, den nya staden. Det här är alltså på ett sätt samma situation som Hesekiel upplever i Babel. Men då var Hesekiel kvar i Babel. Nu har man kommit till Jerusalem. Men Jerusalem är nedbrutet. Och man ska nu bygga upp det igen. Och bygga upp templet. Men är det det här Jerusalem som egentligen avses? Det kan vi helt kort säga utan att gå in på den frågan desto mera. Det är också bara en förebild. Detta Jerusalem som nu skulle byggas upp. För det riktiga Jerusalem, det är där ovan. I den här texten befinner vi oss i en rättssal. Vi har en åklagare som står till höger om den anklagade. Och Satan betyder just åklagare. De står inför Herrens ängel som uppträder i Guds namn och rent av som Gud själv. För om man tänker på vad han säger, det är han som säger: jag har tagit din missgärning ifrån dig. Det kan ingen annan än Gud. Det är Jesus som står här. Och Satan står på hans... Jesus står här nu tillsammans med Josua. Och han är domaren. Och tillsammans framför honom står den anklagade och på hans högra sida åklagaren. Det är precis en domstolssituation. Och vad kan nu åklagaren anklaga Josua för? Jo, han har orena kläder. Då en människa står inför Guds domstol så har hon inget att komma med själv. Allt hon har är befläckat. Också hennes bästa gärningar, De som verkar allra mest rättfärdiga, då vi människor ser det med våra egna ögon, är befläckade av synd. Och inte ens överste prästen, som absolut inte fick gå inför Gud med smutsiga kläder. Men inte ens han är ren. Inför Gud nämligen avslöjas människans synd. Axel B. Svensson framställer det här i en sång. Min fromhet var en tagg i Kristi törnekrona. Ty jag har sjunkit så att frälsaren med blod min bästa offergärd behövde dyrt försona. Att göra den för Gud tacknämlig och god. Det bästa som hos mig i bästa stunden fanns var inte ett annat värt än törnets vassa krans. Men Josua står under Guds beskydd. Han blir inte dömd på grund av sina orena kläder. Utan nu får han rena kläder och blir klädd i dem av Gud själv. Han skulle ha tillhört elden, det vill säga helvetet. Och han skulle vara djävulens egendom. Men han har blivit ryckt ur elden. Han har blivit frälst från förtappelsen. Att Josua står här i Jerusalem tillsammans med en stor skara av sina landsmän, det kan också sägas vara som att ha ryckts som en brand ur elden. För när judarna hade deporterats till Babel och Jerusalem var förstört i grunden, var det som om de hade hamnat i elden för att brännas upp. Det fanns ingen rimlig chans, enligt människors sätt att se, att de skulle kunna få komma tillbaka till Jerusalem. Allra minst att bygga upp templet igen. Men Herren hade lovat det. Och han vakade också över sitt ord. Så hade det fullbordades. Låt oss se närmare på djävulens anklagelser och hur Gud dömer honom. Sen ska vi se på segern över djävulen. Men först ska vi se på hur djävulen frestar. Då ormen frestade de första människorna i paradiset använde han två metoder. Det första var, han förvanskar Guds ord. Har Gud verkligen sagt? Och sen ljuger han rent av. Ni ska visst inte dö. Den andra metoden är att han blåser upp människornas självhävdelse och vill få dem att sträva efter en position som de inte har rätt till. Ni ska bli som Gud. Tänk så lockande. Så här har han hållit på i alla tider. Han försöker få oss att tvivla på Guds ord. Det är början. Han vädjar till vårt förnuft och vill få oss att tro mera på oss själva än på Gud. Får han oss i tvivel har han vunnit. Djävulen vill också leda oss i högmod. Det försökte han också med Jesus. Han försökte locka honom med att han kunde få makt över alla riken i världen om han föll ner och tillbad djävulen. Ja visst skulle han ha fått makten, för den hade han ju redan. Men han skulle också ha blivit underställd djävulen. Och vad är det då för glädje med att ha all makt? När djävulen råder. Djävulen är skicklig att utnyttja människans svagheter. Och Jesus hade ju låtit sig bli en svag människa. Han var genom sin långa fasta ytterst svag. Det var en som ville ha makten över Jesus. Han skulle ha fått det om Jesus hade fallit ner och tillbett. Men då skulle Jesus inte ha kunnat frälsa oss. Då skulle vi ha förblivit i djävulens våld. I döden. Och i elden. Då djävulen anklagar Josua använder han en annan metod. Han visar honom på hans orena kläder. En överste präst får inte ha smutsiga kläder inför Gud. Alltså är Josua ovärdig. Så här kommer djävulen också och visar på våra orena kläder. Och han har helt rätt. Då han kommer och radar upp det ena efter det andra av Guds heliga bud. Han visar oss hur vi har överträtt dem alla. Då han anför åtalsskriften, Guds heliga lag, då kan vi inte annat än erkänna oss skyldiga. Så här har Lina Sandell framställt det i en sång. Jag hade dock intet som dög inför Gud. Jag hade blott synder så många. Jag hade ju brutit mot alla Guds bud och Satan mig tagit till fånga. Jag kunde ej lösa, ej köpa mig fri, men kunde ej heller så liggande bli. Djävulen går omkring fortfarande med sina frestelser. Han går ibland smygande, han klär sig som ljusets ängel och lägger in sina små förvanskningar av Guds ord. Små, som vi tycker. Och så inbillar han oss att han kommer med det rätta ljuset. Då gäller det att avslöja honom som bedragaren. Och där ska vi följa Jesu exempel. Då djävulen försökte få honom att förvandla stenar till bröd, svarade han med ett Guds ord. Det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår av Guds mun. Vi ska se till att vi är utrustade med vapen i dessa onda tider. Låt inte djävulen ta ifrån dig ditt vapen genom att få dig att sluta använda Guds ord och bönen. Då är du illa ute. Det är bara genom att leva nära herden som du lär dig att urskilja herderösten från de falska rösterna. Andra gången kommer han som ett rytande lejon. Då gör han inga försök att gömma sig och lura oss. Han kommer med alla sina tjänare och slår till. Så har han försökt många gånger genom kyrkans historia. Han har försökt utrota vittnesbördet genom att döda Guds vittnen. Redan apostlarna möttes av kravet att de skulle hålla tyst. Hur gjorde Jesu apostlar? När Petrus och Johannes blev förbjudna att tala eller undervisa i Jesu namn, svarade de, enligt Apostlagärningarna 4:20. Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Om vi tystnar av rädsla för vad människor ska säga, ger vi djävulen rätt. Vi har inte rätt att tiga. Vi ska låta vårt ljus lysa, så att världen får en möjlighet att se det sanna ljuset från Gud. Sen ska vi se på hur Jesus har besegrat djävulen. Då djävulen stod vid Josuas högra sida för att anklaga honom, fick han höra straffdomen av Herren, hans egen mun. Herren ska straffa dig, Satan. Ja, Herren ska straffa dig. Det här är egendomligt skrivet. Josua står inför Herrens ängel. Så talar Herren och säger att Herren ska straffa Satan. Herrens ängel och Herren är här tydligen en och samma. Också längre fram ser vi att ängeln använder ord som bara Gud kan använda. Se, jag har tagit din missgärning ifrån dig och jag ska klä dig i högtidskläder. Den här ängeln brukar kallas den oskapade ängeln. De allra flesta änglar som vi tänker på och hör talas om i Bibeln är skapade av Gud till hans tjänste andar. Men en ängel, ett sändebud, är inte skapat av Gud. Det är Jesus själv. Han använder ju Herrens namn om sig själv vid många tillfällen i evangeliernas berättelser. Jag är livets bröd, jag är den gode herden. Förrän Abraham blev till, jag är, sa han på ett så märkligt sätt. Det här är Herrens heliga namn, som här i Sakaria, som så mycket andra ställen i Bibeln, skrivs med kapiteler, såna här mindre versaler, mindre stora bokstäver, för att avskilja det från det vanliga ordet Herren. Och det är Jesus. Här förs vi alltså långt fram i tiden. Vi ser egentligen den syn som Johannes får se och som han berättar om i Uppenbarelsebokens 20:e kapitel. Och djävulen som hade bedragit dem kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evigheter. Här ser vi vad Gud har för straff åt denne Satan. Åklagaren som sätter sig upp mot Gud och försöker få hans dyrköpta barn in i elden, in i den eviga förtappelsen. Han ska själv hamna i elden. Däremot har Gud tänkt något bättre åt sina egna. Det var inte hans tanke att helvetet skulle bli deras lott. Och därför kom han till jorden för att göra slut på djävulens makt. Så säger han ju också i Johannes 3:16, lilla bibeln. Jag ska ta den nya proöversättningen. Så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. För att kunna klä på rena kläder på överste prästen Josua måste Jesus komma och ta bort hans orena kläder. Och han måste ta Josuas och din och min, hela världens synd. Och så måste han bära straffet för dem. Därför måste han stå emot djävulens frestelser. Därför måste han pröva, uppleva, genomlida alla människornas lidanden och svagheter. Han måste bli en överste präst som var utan synd. Som det står i Hebreerbrevet 4. Ty vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som blev frestad i allting som vi, dock utan synd. Därför måste Jesus anfäktas i ett semane. Ända tills han svettades blod. Därför måste han bli slagen och torterad under Pilatus. Och till slut korsfäst. Han måste gå hela vägen. Och lida straffet. För överste prästen Josuas synd. Och för alla våra synder. Ända till döden på korset. Och så kan han uppstå från de döda. I rena kläder. Helig. I rättfärdighet och helighet. Synden är borttagen. När han nu har tagit bort våra smutsiga kläder så klär han också på oss sina rena heliga kläder. Precis som han gjorde med översteprästen Josua. Och nu finns inget längre som djävulen kan anklaga oss för. Han måste stå där med skammen. Ja, han måste straffas. Han ska visas ut ur domsalen. Det enda han kan göra nu är att springa runt omkring och försöka få oss att tvivla på Guds ord. Förra söndagen hade vi temat den kämpande tron. Då såg vi hur den kananeiska kvinnan höll fast vid Jesus. Trots att hon prövades. Hon blev närmast utsatt för någonting som i vår tid skulle kallas för kränkning. Hennes hopp och hennes enda hopp var ändå Jesus. Och hon blev belönad. På samma sätt är det också idag. När vi anfäktas av djävulen med hans lömska angrepp. Då han försöker visa oss på vår ovärdighet och synd. Då ska vi inte fastna med honom. Med ha blicken på honom. Då ska vi inte ge honom rätt. För lyssnar du till hans insinuationer om att du inte är värdig att komma fram inför Gud. Så ger du honom rätt. För visst är dina kläder smutsiga, sådan du är. Men, min vän, vi ska inte lyssna på Satan. Vi ska se på Jesus. Vi ska se hur vår överste präst har skaffat fram rena kläder åt oss. Och se hur vi har full rätt att i dem träda fram inför Guds domstol. Vi ska kunna träda fram utan skam och blygsel. När djävulen anfäktar är det väldigt gott att vi har vårt dop som vi kan förtrösta på. För som Paulus säger i Galaterbrevets 3 kapitel. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätts Kristus. Så betyder det just att de här rena kläderna som Gud klädde på Josua. det klädde han oss också på oss när vi blev döpta. Och då kan vi gå tillbaka dit i den stund när vi anfäktas och påminna djävulen om att vi är inte hans egna, utan vi har Herren till. Vi har ingenting att hämta i egen kraft. Vi har den enda förhoppningen. Den är att det är Jesus som har kämpat kampen i vårt ställe. Men likväl försöker djävulen. Och ett försök som han ännu prövar är att göra oss lata att lyssna till Guds ord. Det är ju så mycket annat vi har att syssla med. Han vet att om han får oss bort från det rena och klara ordet genom att försöka påpeka för oss hur de kristna håller på att strida sinsemellan, hur det finns så mycket som är bättre att ta fasta på här i livet, får han då oss att glömma Jesus, glömma hans ord och försumma nattvardsbordet? Då är det illa ute. Då får han oss också bort från Jesus. Och då har han chansen att tuta in i oss sina egna klokskaper, som i människors öron låter så bra. Låt honom inte göra det. Låt oss ta vara på Petrus förmaning som han ger oss i sitt första brev i det 5:e kapitlet. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron. Och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidande. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sen ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.